en gång när han stod vid Genesarets sjön och folket trängde på för att höra Guds ord, fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ur för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sade han till Simon: ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade: mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Och det gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista. Och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att det höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sade: lämna mig, Herre, jag är en syndare. Ty han och det som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes, Zebedaios söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa det till Simon: var inte rädd. Från denna stund skall du fånga människor. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Kära ordets åhörare, systrar och bröder i Jesus Kristus. I den evangelietext vi hörde så framkom detta med fisket. Också i dessa trakter har man fiskat och man fiskar ännu idag, säkerligen på annat sätt än på Jesu tid. Jag är inte på något sätt expert inom fiske. Men jag kunde läsa från internets sidor att denna älv, Liaka älv, som går igenom Liaka by, som kommer ifrån Torne älv, och den mest kända forsen, Kukkola forsen i Torne älv, så kan man där följa det traditionella fisket där. Men i dessa trakter har också annan fångst fåtts. Och till detta anknyter väckelsen, lästadianska väckelsen här kring Torne älv på 1800-talet. Här i inledningen av vår text så är man inte vid någon älv utan vid en stor sjö, Genesarets sjö. Och Jesus var ännu i början av sin offentliga gärning. Och i detta skede hade han ännu inte några lärjungar. Och på stranden stod Jesus och undervisade, predikade Guds rikes glädjebudskap, så som det berättas tidigare i Lukas evangeliet. Varför fanns det så riktigt med folk där vid Genesarets sjöns strand? Det sades här att folket trängde sig på för att höra Guds ord. Och evangelisten Lukas berättar så att de var där för att lyssna på Guds ord. Men det fanns också andra grunder. I Lukas evangeliets fjärde kapitel berättas att när Jesus predikade så spreds ryktet och man talade om honom överallt. Och vidare berättas i talas där om att ryktet om honom spred sig i hela trakten. Och människor lyssnade på honom så gärna att människor, eller Lukas skrev att människorna hade hindrat Jesus från att lämna dem. Men säkerligen lockade Jesus speciellt därför att de var förundrade över hans undervisning. Ty han talade som en sådan som har makt. Och Jesus själv hade ju en gudomlig makt. Och på stranden fanns två båtar. Och fiskarna som hade jobbat hela natten, de sköljde sina redskap, sina nät på stranden. De var alltså i färd med att avsluta sitt arbetsskift denna gång. Gud har menat avsett människan att jobba varje dag för sitt bröd. Och jobbet för med sig välsignelsen. Men av olika skäl kan inte alla göra arbete. Och det finns inte arbete till buds. Men många har gjort och ännu gör mycket arbete också för dessa sommarmöten. Vi mötesgäster har skäl att vara tacksamma till dessa ansträngningar. Och det jobb och besvär de har sett för dessa sommarmöten. Men denna gång hade inte fiskarna fått någon fångst. Men sen berättas för oss att Jesus steg i den ena av båten och framförde sedan en bedjan till ägaren, denna yrkesfiskare. Och som inte heller motsatte sig, utan de rodde ut ett litet stycke ut från stranden. Och Jesus undervisade folket från båten. Kanske för att folket skulle höra bättre. Vilket gjordes på ett annat sätt än vi gör idag med högtalaranläggning och så vidare. Utan istället så nyttjade Jesus båten som ett podium. Men kanske Jesus redan tänkte på nästa steg. Men när han talade, slutade talet, så sa han någonting som överrumplade båtägaren Simon. Eller som vi kanske känner bättre som Petrus, en av Jesu lärjungar, närmaste följeslagare. Säkerligen den följeslagare om vilken Bibeln mest talar om. En av apostlarnas ledargestalt. En sådan uppgift gav också Jesus till honom, vilket vi kan läsa i Nya testamentet. Och den icke väntade uppmaningen var att de skulle ro ut på djupare vatten och lägga ut näten där. Jesus var icke fiskare. Men att det ser ut som att han ändå blev någon sorts fiskerirådgivare. Och Simon som var en yrkesfiskare blev inte riktigt upprymd av uppmaningen. Men accepterade. Simon han framförde sina tvivel kring detta och sa att vi har jobbat och fiskat hela natten utan att få något. Detta innebär en indirekt anklagan till Jesus. Hela natten har vi slitit, ingen fångst. Varför är då någon mening att försöka nu dagtid när fisken ändå är på hugget bättre nattetid? Men Simon Petrus accepterar ändå Jesu uppmaning. Människan kan framföra sina tvivel och sina tankar, kan tillsammans med Jesus framföra det på ett fritt sätt. Men kanske efter detta så ödmjukar sig hjärtat till mästarens råd. Ty det finns inget annat alternativ kvar. Och säger här att jag kastar lägger ut näten när du så säger. Ligger tyngdpunkten på det att när du så säger. Om till exempel en äkta hälft säger till den andra efter att den har frågat efter något. Gör så eftersom du så säger. Ett annat alternativ. Ett alternativ är att jag gör så, kära, min kära, eftersom du så säger. Jag tror att här är ett exempel att Simon accepterar därför att den som ber är just Jesus. Petrus hade sett Jesus göra underverk. Han hade botat flera sjuka. Men speciellt kanske Petrus hade kommit ihåg det. Att Jesus botade Petrus svärmor från hög feber. Också denna gång var det värt att lyssna till Jesus. Och denna fångst som Simon får är så stor att näten revs sönder. Vi behövde en till båt till hjälp och dessa kom och det fanns så mycket fisk att båtarna var nära att sjunka. När Petrus såg detta och erfor detta under, ett under som denna gång berörde honom personligen, så hände en stark, intensiv inre rörelse hos Petrus. Till det yttre syns det i hans ord och i det att Petrus föll ner vid Jesu knän. Och detta är en svår uppgift i en båt som håller på att sjunka och som är full av fisk. Det är inte lätt att ställa sig på knä och slå sig ner vid någons knän. Men så gjorde Petrus, för han förstod att allt är i Jesu makt. Petrus var båtens ägare. Men nu var båten som Kristi kyrka, som liknas ofta vid en båt. Och i denna Kristi båt så knäböjer Petrus, vilket det finns skäl att vara till knä, på knä inför sin mästare, så att man inte inbillar sig vara kraften och den som styr båten, utan Kristus är kaptenen, som också var då när han sov i båten. Och när lärjungarna var rädda på den samma sjö, var rädda för den höga sjön, då fylldes inte båten av fiskefångsten utan av vatten. Lärjungarna var i fara, men också då hjälpte Jesus och han bestämde. Och Simon, han fick här känner sig Simon så syndig att han har svårt att vara så nära Jesus. Och ibland var Petrus så stark i sin kraft. Och han gav löften och försäkran som han inte kunde uppfylla. Jesus behövde undervisa honom. Att han hade kommit för att kalla de syndiga. Men de syndiga måste också förstå att allt är i hänger på Gud eller Jesus ifrån början till slut. Att den egna kraften bröts ner bit för bit. Vi måste överge våra egna inbildningar, våra egen tro. Och nöja oss med mästarens ledsagande. Så som Simon Petrus här var tvungen att överge uppfattningen som han hade om fisken, fiskeri och fiske på många sätt. Men eftersom man följde Jesus så var det god välsignelse. Vi som människor tänker ofta att tron kan inte födas där eller där. Men också kristendomshistorien visar att när Gud påverkar och Guds ande blåser, så mottager människorna, mottar frälsningens gåva. Så som vi också hörde här i vår evangelietext, Jesus Kristus var all, hade all makt och var Herre. Petrus förstod att Jesus var någonting annat än en helt vanlig människa. I Petrus vaknade en känsla, helig rädsla, en ödmjukelse inför en sådan som man förstår är större än en själv, eller speciell, eller helig. Alla vi människor är inför heliga utan att vi ser det. Gud kan närma oss på många olika sätt. Kanske närmar oss i sitt ord, genom förkunnelsen i sin kyrka, men också annars, i olika livsskeden, i naturen, eller var som helst, kan Gud tilltala oss. Det är inte självklart att människan vaknar upp denna heliga verklighet. Det är också Guds nåd om så sker. Också här på dessa möten har många erfarenheter utbytts och tankar, och också om livets svåra skeden. Och man i detta har sett sådan betydelsen. Genom all sorg och svårigheter, Gud har stannat upp och påmint om de livets viktiga värden och om värdeordningen. Men en sådan helig rädsla, det är att man känner och erkänner sin eget tillstånd. Vissa människor kan förstå att det finns något som är större än oss, som kallas Gud, och vårt liv är beroende av honom. I fallet Petrus kläddes detta i orden att gå bort ifrån mig, min Herre, jag är en syndig man. Man ska inte förstå det så att Petrus synd i mängd eller i omfattning och djup skulle vara någonting speciellt. Bibeln talar ingenting om sådant. Och människor säger ingenting speciellt. Sa ingenting speciellt om att varför Jesus gick med denna syndige Petrus. Men fiskarna var som syndiga, ryktiga att vara syndiga. Men Petrus kände på samma sätt syndighet som var och en av oss kan känna. Synden är ju till sitt djupaste väsen något enskilda förbrytelser. Utan på djupaste planet är det ett avståndstagande till den levande guden. Och Petrus ville låta detta avstånd växa ytterligare. Gå ifrån mig, jag är en syndig man. För att denna synda känsla ska vakna upp, så behövs predikan, berättandet om vad Guds vilja är, och att det framkommer då att vi inte har förmått att uppfylla Guds vilja. Det behövs inte alltid. Petrus behövde det inte i detta fall. Jesus förmanade inte Petrus, utan Petrus dömde sig själv. Ibland kan vi komma på genom lagen som är skriven i våra hjärtan och i vårt samveten att vi har gjort fel. Det är bra om så är, för då är samvetet friskt, för den varnar oss för vår syndighet. Finns det någon som hör på ordet nu som deltog i dessa trakter 64 år sedan, år 1952 till årsmötet och det stora mötet i Tornio, och där man i talet vägdes känslorna, om man säger att det inte bara nådens känslor, vidare konstaterades i talet att Gud håller inte gamla, håller av gamla troende, utan barn i vars hjärtan finns ett hunger efter levande bröd och en törst efter levande vatten. Till en sådan barns situation eller plats uppmanas var och en levande bröd och levande vatten som Jesus Kristus ger, delar ut i sin församling. Och Simon Petrus här, han menade verkligen vad han sade. Han kände sin syndighet och han tänkte helt logiskt att han borde inte som så syndig vara så nära en som är helig. Petrus förstod i detta läge inte Guds nåds storlek, utan han kände sig syndig i sällskap med den helige. Någon kunde ha berättat till Petrus i sig gott goda ordet att man får tro som ond, en onda människa får tro sig helig. Men kunde Petrus tro detta eller förstå detta? Han förstod det senare och allt bättre, men inte ännu. I måttet för sommarmötet, att min glädje är att vara nära Gud, talar om det. Att vara en troende får erfara ifrån sitt hjärta, i sitt hjärta. Att min glädje, min lycka är att vara min, nära min Gud. Men denna lycka är inte alltid ett alltjämt solsken och glädje, yttringar och känslor. Utan den kristne får med sitt hjärta känna likt Petrus att gå bort ifrån mig, min Herre, ty jag är en syndig man, en syndig människa. Och i närheten av Jesus kunde man klä dessa tankar i ord. Och Petrus behövde inte vara rädd att Jesus skulle ha begivit sig någonstans. Utan han fick lita på, så som vi också får göra. Mitt ibland alla tankar och känslor, att Jesus vilja är att vara nära oss. Och han kallar till sig. Och han vill erbjuda nåd och förlåtelse. I livet så hamnar vi i olika prövningar och svårigheter. Så sker för alla i livet, mer eller mindre. Jag tror att just i djupa vatten, på djupa vatten, så vill Gud använda sina nät och få fångst. Och sådana djupa vatten kan vara många livets prövningar och svårigheter. Storleken på synden och det känslan därav. Men att Gud, hur Gud agerar. Men att det kan vara dessa djupa vattens erfarenheter och närheten av döden. Och när döden blir en verklighet. Just sådana djupa vatten. Dit vill Jesus, Gud kasta sina nät. Guds rike är som ett nät, undervisade Jesus på ett annat ställe. De goda fiskarna som var i nätet lades i korgar. Det eviga livet är för det kristne ett utlovat slutmål. Döden innebär sorg och förlust. Men till för den troende också ett evigt liv. Och från de djupa vattnen får man sådana goda fiskar i näten. Vars plats är i korgen, i himmelen. Tror du som är bland svårigheter och prövningar och nära döden. Tror dig själv som ond men ändå helig. Men du får för Kristi gärnings skull, i hans namn och av hans blod, tro alla dina synder förlåtna. gå bort ifrån mig, ty jag är en syndig människa. Sådan var Petrus bön. Men Jesus begav sig inte bort ifrån honom. Och kanske var det så att Petrus i sitt hjärta verkligen önskade att Jesus inte skulle lämna honom. Från läpparna hördes dock orden, gå bort ifrån mig, min Herre. Men i hjärtat finns en annan önskan, lämna mig icke, övergiv mig icke. Jag har ingen annan flyktplats än din osägliga barmhärtighet. Senare förstod Petrus att det finns verkligen ingen annat alternativ än att vara tillsammans med Jesus. Också lärjungarnas tro prövades en gång. Jesus frågade dem, tänker ni också lämna mig? Men återigen så var det Petrus som svarade, Herre, vart ska vi bege oss? För du har det eviga livets ord. Den enskilde troende och hela Guds rike. Att Kristus och vara i närheten, vara i Kristus är det centrala. Och detta att endast hos Jesus finns det eviga livets ord. Men det var gott att vara tillsammans med Petrus. Men framförallt så förstod Petrus sitt avstånd till Jesus. Men han fick också känna och lära på vilket sätt Gud agerar. Och i detta fall gick det som så många gånger förr för Petrus. Att hans tankevanor vändes upp och ner. Han fick återigen på nytt erfara att Gud agerar på ett annat sätt än han hade tänkt sig. Och så gör Gud. Han agerar ofta på ett annat sätt än vad vi som människor förstår. Gud är nåden och förlåtelsens Gud gentemot oss syndiga människor. Jesus hade till den som fruktade och den fruktande och syndakänsliga Petrus hade ett budskap som finns i Lukas evangeliet långt innan detta. Den som Zakarias som inte hade fått barn, frukta icke Zakarias, din bön är hörd. Och Maria som hade blivit överraskande gravid hade fått orden, frukta icke Maria. Utan Gud har visat dig sin nåd. Och de herdarna där i natten, de fick budskapet, frukta icke, jag meddelar er ett stort glädjebudskap. Många gånger frukta icke budskap så har också det tillhör en uppgift också för Petrus. Maria fick en ofattbart stor uppgift, föda Guds son. Men Petrus fick också en stor uppgift. Han skulle bege sig iväg för att fiska människor. Och han hade redan tidigare fått uppgiften att kasta nätet på djupt vatten. Men nu kom den uppmaningen. Och egentligen var det inte ens ett krav, utan det var ett konstaterande. Från och med nu är du människofiskare. Att från och med nu så är du människofiskare. Det fanns något likartat i både Marias och Petrus uppgifter. Församlingens uppgift är att frambära Kristus till människorna så att så många som möjligt skulle få tro synderna förlåter sig i Guds rikes evangelium. Finspråkiga Bibeln talar om människofiskare. De äldre översättningen säger på ett lite annorlunda sätt. att från och med nu får du människor. Och från 38 års översättning, från och med nu får du människor till fångst. Människorna, normalt så dödas fisken efter att den fångats, om den inte redan död. Men numera finns det sån här att man fångar fisken men man släpper den tillbaka i vattnet. Vad tänker du, åhörare, om detta? Att om man skulle kalla Petrus och andra apostlar till en dylik fiskeri. Men det grekiska ordet hänvisar till att man skulle fånga dem vid levandes och inte döda dem. Och så blir det här också med människor, att man ska fånga dem levandes. Petrus kallades till en sådan uppgift. Och i dessa sammankomster, möten, har vi hänvisat till Petrus flera gånger. Men Petrus var bara en människa och en apostel. Och han gjorde arbete en tid. Och han kallades till den uppgiften. Men en gång tog hans uppgift slut. Och andra tog vid. Så som det alltid har varit i Guds rikes arbete. Petrus fick sig. Petrus fick många gånger erfara hur Gud agerar. Vad är Guds rik? Vad är nåd? Och hur Gud agerar. Och detta fick Petrus gång efter annan erfara. När vi läser Nya testamentet, evangelien och apostlagärningarna och Nya förbundets brev, så kan vi genom Petrus så kan vi se flertal såna, när man har gått vilse och som är bekanta ur Kristi historia. Det var inte lång stund efter då Jesus, när han var på förklaringsberget där och ville att man där skulle bygga hyddor. Men Jesus förklarade att det var inte tanken att man skulle stanna där. Det i och för sig var gott att vara, utan istället bege sig till det vardagliga livet för att förkunna om Guds rike och evangelium. Vi har övergivit allt och för att följa dig. Men Jesus undervisade att lönen får man först i himlen. Denna evighetsperspektiv får också vi, ordets lyssnare, höra, och vi får inte glömma. I Apostlagärningarnas 10:e kapitel har man referera till, kanske en hel predikan. Och där hände sig så att där fick Petrus förstå hur Gud agerar. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör. Petrus fick som första man förstå att Guds ord skulle förkunnas till alla folk. Detta var möjligt. De hade fått det som Jesus hade lovat. De hade fått kraften från ovan. Trots detta, så åtminstone en gång hamnade han i svårigheter. Men i Galatierbrevet så säger aposteln Paulus att Paulus hade förstått evangeliets renhet och frihet. Och där framgår att Petrus hade hamnat fel. Vi får be av Gud vishet till oss själva så att vi skulle behålla och vara i evangeliets sanning så som skrivs i Galatierbrevet. Vi kan tänka oss om Petrus att vi kan lära oss av honom mycket så som vi kan genom att läsa Bibeln och höra undervisning från Bibeln, få goda råd och goda råd till livet. Men vi vet att Bibeln finns mycket viktigare än dessa råd. Det är alla dessa löften som ges till oss människor. Ett trösterikt ord till oss som känner oss syndiga och som är bristfälliga på många sätt. Att det är trösterikt på något sätt att Jesu följeslagare i Petrus och andra så finns alla dessa mänskliga brister som vi alla måste bära. Och trösterikt är också just det att trots detta så får vi mottaga Guds nåd och förlåtelsens gåva. Vi kallar för Jesu följeslagare. Du som lyssnar ordet och känner dig syndig. Du kanske känner som Petrus att du är på avstånd ifrån Gud. Och kanske så att till och med Jesus borde avlägsna sig från dig. Du är så dålig och bristfällig. Evangeliet berättar till dig att en just sådan människa närmade sig Jesus. Och detta upprepas ett flertal gånger i evangelieböckerna. Därför närmar sig Jesus just dig. Petrus liv ändrades. Han fick bättringens nåd. Han fick tro det goda budskapet, evangeliet. Det var inte lagens och dömandets predikan som ändrade honom. Utan godheten och nåden. Du får tryggt tro. Gud söker syndiga och icke-troende. Genom sitt rikes evangelium kallar han på dig. Du får tro alla dina synder förlåtna för Kristi skull, för i hans räddande namn och i Golgata offerblod. Sådant är Guds nåd och godhet gentemot dig. Det gamla livet för Petrus blev lämnades och det nya livet börjades som var korsets väg, innehöll prövningar, men Jesus gick före och visade vart du ska gå och gav gång efter annan synderna förlåtna. Likt Petrus påbörjade att följa Jesus. Barnen kanske leker, följ ledaren. Det är inte alltid lätt att följa. Det är inte alltid lätt att följa. Man vill sluta leka. Ledaren bestämmer vart man ska gå. Det är inte alltid lätt och det känns inte lätt att följa Jesus. Men från denna tidpunkt bestämde Jesus vägen för Petrus och hans kompanjoner. Jesus vet vägen som är bra att följa. Därför är det värt att följa honom. I vardagliga tim så får vi förlita oss till Guds ledsagande. men framförallt får vi lägga tillit till Guds nåd. De lämnade allt för att följa Jesus. Också vi får lämna all, lägga bort all vår synd, lägga bort alla våra timliga angelägenheter i Guds hand. Och jag vill uppmana dig, du som är på plats här, kära bröder och syster, tro tryggt och modigt alla dina synder förlåtna. Och du som lyssnar, var du än nu lyssnar, av skäl eller annat, kanske inte har kunnat komma på plats, eller du har inte kanske velat komma hit på plats av något skäl, men du längtar efter att få höra evangeliet till just dig, lyder syndernas förlåtelse för Jesu Kristi skull. I hans namn och blod så får du tro alla dina synder förlåtna. På detta sätt får vi alla tro och vi får kraft från evangeliet och vi kan bedja att vi kan förkunna evangeliet till andra. För över 100 år sedan hölls här en stort möte här i Haparanda, Torneå. Och på mötet konstaterades angående missionsjobbet att det kan inte lämnas enbart till ett utskott, utan till detta behöver vi alla troende stöd. Och till en sådan uppgift är vi kallade genom Guds nåde evangelium. Så får vi berätta om det goda budskapet som vi har trott. Låt allsmäktig Gud ge oss kraft till detta, som älskar oss och välsignar oss med syndernas förlåtelsens evangelium i sitt rike varje dag. I Jesu namn. Amen.